Allt om historia presenterar Tredje rikets undergång, inläst av Fredrik Galbo. Hitler väljer sista utvägen. I 12 år har Hitler regerat Tyskland. När riket under våren 1945 krymper tar Führern sin tillflykt till Berlin. I april förskansar han sig i en bunker djupt under huvudstaden, men även där kan de ryska bomberna höras dygnet runt. Till sist är även Hitler tvungen att inse att kampen är över. Führern avvisar alla förslag att fly och väljer att använda sig av både en pistol och en giftkapsel. Enligt läkaren det säkraste sättet att ta livet av sig på. Adolf Hitler är bara ett av otaliga offer i slutuppgörelsen. Ett av krigets värsta flyganfall kräver tusentals civila liv i Dresden, och i Östersjön har ett tyskt flyktingfartyg kurs mot historiens största fartygskatastrof. Kapitel 1. Röda armén sätter kurs mot Berlin. I januari 1945 väller mer än 2 miljoner ryska soldater västerut från ställningarna vid Wislafloden och gränsen till Ostpreussen. Stalin tar därmed det avgörande klivet in i Tredje riket och fram mot landets huvudstad. Längs vägen går de ryska soldaternas hämndtörst ut över den tyska befolkningen. Trots att solen ännu inte gått upp och att allt är nästan svart, märker soldaterna i marskalk Ivan Konevs första ukrainska front tydligt hur deras andedräkt formas till små moln i den bitande iskylan. Männen fäller upp kragarna för att hålla den yrande snön borta från halsen och hakan medan de drar kanonerna på plats. Överallt vid fronten vid Baranovbrohuvudet, ungefär 230 km söder om Warszawa, har snön packats ihop av de tunga pjäserna och marken har blivit så hal att soldaterna halkar omkring i sina klumpiga militärstövlar. Väntetiden på västra sidan av floden Wisla har varit lång, men på morgonen den 12 januari är Röda armén till slut redo att angripa tyskarnas ställningar. Med upp till 300 kanoner per kilometer står det ryska artilleriet tätt längs fronten, och när klockan är 5:05 skickar kanonerna en stört skur av granater över de tyska styrkorna som ligger nedgrävda i 3 försvarslinjer bakom varandra. Efter en halvtimmes bombardemang stormar de sovjetiska bataljonerna fram mot de främre tyska skyttegravarna och mejar ner alla som har överlevt infernot, medan särskilda spaningsförband försöker peka ut tyskarnas bakre befästningar. Observationerna vidarebefordras direkt till marskalk Konevs artillerienheter som skickar nya skurar av granater mot ställningarna. De tyska befälen är förtvivlade. Jag inledde operationen med en undertalig bataljon. När röken från det sovjetiska bombardemanget drev bort hade jag bara en pluton stridsklara soldater kvar, berättade den tyske bataljonschefen Reinhard Müller senare. I bunkeranläggningen vid Baranovfronten på morgonen den 12 januari är Müller medveten om att han och hans landsmän vid den polska försvarslinjen kommer att få svårt att hålla Röda armén tillbaka. De ryska soldaterna har inlett sin stormning av det tyska moderlandet och nedräkningen till Tredje rikets sammanbrott har börjat. Ryssarnas brohuvud vid Baranov hade erövrats redan under sensommaren 1944 under avslutningen av Operation Bagration. Röda armén hade tvingat ut tyskarna ur Vitryssland och östra Polen, och de ryska soldaterna hade på flera ställen korsat Polens största flod Wisla och etablerat viktiga brohuvuden söder om Warszawa. Sedan Bagration hade fronten legat någorlunda stilla, men ingen av generalerna tvivlade på att kanonerna snart skulle börja mullra igen. Stalin ville emellertid vänta med att inleda anfallet tills den kalla vintern hade frusit marken fast som cement och ryssarnas tunga stridsvagnar lättare kunde rulla fram mot floden Oder och långt om länge tränga in i Tyskland. Det innebar att den så kallade Wisla-Oder-offensiven kunde inledas först i januari 1945. Dessförinnan skulle Röda armén föra fram styrkor och materiel till de 3 brohuvudena på Wislas västra strand, varifrån angreppet skulle inledas. Förberedelserna följde Maskirovka-strategin som gick ut på att vilseleda fienden. Stridsvagnar och bandkanoner smögs fram till...